Podplay.
Stulna barn, rena kidnappningar, falska papper och så de ständigt återkommande historierna. Alltså de påhittade historierna som har följt med de adopterade barnen. Att de varit övergivna, oälskade. I dagens Studio DN riktar vi blickarna mot Nederländerna. Där stoppades alla internationella adoptioner i början på året. Jag heter Augustin Erba. Dagens Nyheter har ju i en serie reportage av Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud avslöjat missförhållanden i svenska adoptioner. Och den här serien artiklar fortsätter med nya skakande avslöjanden. Och idag ska vi prata om vad ett annat land som ägnat sig åt adoptioner kommit fram till. Och det ska vi göra med Patrik Lundberg. Välkommen!
Tusen tack, Augustin!
Du och dina kollegor har ju jobbat oerhört hårt med detta, den här stora serien avslöjanden, och uppmärksamheten kring dem har ju bara växt för varje vecka. Så att jag måste ändå bara fråga så här, hur känns det så här långt, Patrik?
Responsen har ju varit otroligt bred, eftersom människor i Sverige har nästan samtliga någon typ av relation till adoption eller till adopterade. Alla känner någon som är adopterad. Många har adopterat. Många är adopterade.
Mm. Ska vi prata Nederländerna? Varför är deras hantering av adoptioner intressant för oss här i Sverige?
Det finns många anledningar. Huvudanledningen skulle jag säga är att Nederländerna tillsatte för 2 år sedan en utredning där forskare fick gå igenom i princip hela den nederländska adoptionshistorien. Och de har haft ungefär samma adoptionssystem som Sverige. Och ganska många barn har kommit till Nederländerna via adoption. Vi pratar om närmare 40 000, varav 5 000 har kommit från Colombia, som vi har tittat närmare på i vår senaste publicering.
Mm. Ska vi lyssna på en av de nederländska forskarna som du har pratat med?
Sometimes children were kidnapped from the streets. What also happened is that when a mother delivered in the hospital, she was told that the child had died or was so misformed that they didn't want to show it to her. But in fact, that child was then offered for adoption against money.
Jaha, Patrik, vem är det här och vad är det han berättar?
Det här är Jörg Fraks som har varit ledare för kommittén som undersökt det här. Han är professor emeritus i internationella relationer och politisk historia vid Utrecht universitet. Och han har tillsammans med de här forskarna då åkt till 5 olika länder, däribland Colombia, och undersökt på plats vad det är som har hänt de här personerna, särskilt då fattiga kvinnor på landsbygden i Colombia. Och detta är vad de har kommit fram till.
Mm. Vi ska strax tillbaka till de här sakerna som han tog upp här. Men jag måste bara fråga, vad var det som fick Nederländerna att sätta igång med den här granskningen?
Nederländerna har ett tv-program som kanske går att likna vid Uppdrag granskning, som gjorde en stor granskning av adoptionerna till Nederländerna, i synnerhet till Sri Lanka, där programmet kunde avslöja mycket oegentligheter i adoptionsverksamheten, särskilt kopplat till ett par adoptionsföreningar i Nederländerna. Och då beslutade Nederländernas dåvarande justitieminister att det här måste utredas, och tillsatte då en opolitisk kommission.
Mm. Och hur länge sedan var det? Och när var det här?
Det var för drygt 2 år sedan, och utredningen publicerades i februari i år.
Just det. Och det var ju i februari i år som de internationella adoptionerna från till Nederländerna stoppades. Ska vi gå in på alltså det här som han berättade, den här forskaren, om någon kvinna som hade fått höra att hennes barn var dödfött och så vidare. Vad är det för historier som vi har lyckats ta fram här ifrån Colombia, Patrik?
Det är mångt och mycket samma som Nederländerna hittade när forskarna gjorde den här utredningen. Det är rena kidnappningar, barn som har varit ute och lekt. Det är kvinnor som har fått sina barn
dödförklarade. Förlåt, jag måste bara avbryta det här. Alltså, rena kidnappningar. Vadå? Hur går det till?
Enligt DNs granskning och även enligt den nederländska utredningen så är det så kallade child finders, alltså mellanhänder som i större nätverk ser till så att barn blir tillgängliga för adoption. Och det kan handla om nätverk med advokater, domare, till och med poliser och socialarbetare som alla tjänar en liten hacka på att göra barn tillgängliga för adoption. Och i vissa fall har det gått så långt så att man åkt ut i fattiga områden och bara stulit barn.
Men alltså det låter ju helt absurt. Hur vet vi att det verkligen är så att något barn har blivit liksom taget på gatan?
Ja, för det första så är det ju svårt att veta, eftersom när barnen kommer då till västvärlden så kommer de med dokument där det står att de har blivit övergivna eller att deras mödrar har lämnat över dem frivilligt för att någon då har tvättat bort spåren från brottet. Men sedan när DN har tagit in vittnesmål både från adopterade och från biologiska släktingar i Colombia, så har en annan bild framträtt. Och detta har vi kunnat fastslå med flera oberoende vittnen också.
Mm. Mm. Och vi ska återvända till de vittnena efter pausen. Jag sitter här med Patrik Lundberg i Studio DN och vi har just pratat om vad som har hänt i Nederländerna där alla internationella adoptioner har stoppats. Och vi pratade precis innan pausen om kidnappningar. Alltså att child finders, som du beskrev det, Patrik, letar upp barn på olika sätt som de sen gör tillgängliga för adoptioner. Men det är inte bara vuxna människor som kan berätta om kidnappningen, utan det finns också några av huvudpersonerna. Kan du berätta, Patrik?
Ja, i vårt reportage så pratar vi med Camilla Sivertsen som idag är tandläkare och bor i Västsverige. Hon var 7-8 år gammal när hon blev kidnappad från sin by San Lorenzo i Colombia tillsammans med sin syster. Systern var mycket mindre, men Camilla, som då heter Rosalba, hon minns allting och kan i detalj berätta om hur hon blev tillfångatagen, inkastad i en jeep och förd till ett barnhem för att sedan adopteras till Sverige.
Mm. Och att en 8-åring minns sådana saker, det är ju inte så märkligt. Jag menar, de flesta av oss har ju minnen till och med betydligt längre tillbaka i tiden. Ja, det är ju, hur mår hon idag, undrar jag ju då?
Camilla mår ganska bra idag. Hon har fått ett bra liv i Sverige, det ska man säga. Det betyder, bara för att du har råkat ut något fruktansvärt betyder det inte att ditt liv är dömt att misslyckas, utan hon driver en framgångsrik verksamhet som tandläkare. Men hon är ju väldigt ledsen för alla åren som har gått förlorade, eftersom hennes mamma valde ju inte frivilligt att ge bort henne. Och den här kidnappningen har ju varit traumatisk för henne och hennes lilla syster också, eftersom hon uppenbarligen minns allting. Och jag ska säga det till de lyssnare som undrar hur vi kan veta det här. Vi har ju varit i Colombia, i byn San Lorenzo, och talat med flera ögonvittnen som beskriver händelsen på exakt samma sätt som Camilla beskriver den.
Mm. Vi startade ju det här programmet i Nederländerna där man för 2 år sedan satte igång att grundligt utreda adoptionssituationen där. Vi ska lyssna på en till av de här nederländska forskarna.
So the people who stole this, you know, this is a very labyrinthian
network of people, you know, lawyers, nurses, doctors, judges, exactly, maybe even politicians. We haven't documented that, but you know, this is a very dark network of people. It's also adds to one of your questions about who make money off this. But a lot of people were making money out of this adoption network. So let's not the mothers.
Jaha, vad var det här vi hörde, Patrik?
Det här var Jannik Balk som var koordinator för den här kommissionen, och han är doktor i internationella relationer och politisk historia. Och han berättar ju det som vi har försökt att finna och som är ganska svårt att kartlägga om man inte gräver riktigt djupt. Det är att i korrupta länder, i diktaturer, som till exempel Chile, som DN också har berättat om, och som i Colombia, som vi nu berättar om, så finns det nätverk med olika typer av tjänstemän som ser till så att barn blir tillgängliga för adoption. Och i den processen så kan man säga att man vittvättar barnen. Det är ett uttryck som Nederländerna använder. Ett barn som har blivit stulet går igenom en massa processer så att det till sist ser ut som att barnet har blivit legalt övergivet och tillgängligt för adoption.
Mm. Och det är ju intressant det där. För hade det inte varit så att vi till exempel har fått den här DNA-tekniken, så hade det kanske varit omöjligt att ta reda på vart de här barnen hör. Men hur stor roll har det spelat i den nya moderna gentekniken spelat i att folk kan leta rätt på sina rötter?
Det har spelat stor roll i hela adoptionsvärlden, eftersom de flesta adoptivbarnen kom ju till västvärlden på 70-80-talet, och nu så är de ju vuxna, och när de själva skaffar familj så funderar de ofta på sin egen bakgrund, och då vill de ju söka. Och för många så är DNA-teknik det enda sättet att söka, men det är också det enda sättet där man 100% kan fastslå det här släktskapet. Och det har visat sig att tusentals adopterade har kunnat återförenas med biologiska släktingar tack vare DNA-teknik. Och då har ju också som bieffekt vissa oegentligheter uppdagats.
Mm. Jag måste ju säga att jag är ju själv förälder, och blotta tanken på att lämna bort mitt eget barn, alltså oavsett hur fattig jag skulle bli eller så. Att bara tanken på att lämna bort mitt eget barn är ju helt otänkbart. Jag vet inte, man donerar ju hellre liksom en njure än förlorar sitt barn. Och ändå så förutsattes det ifrån stora delar av västvärlden att det här var någonting som människor i andra delar av världen skulle kunna göra. Det jag undrar, och då tänker jag främst på Nederländerna eftersom de verkar ha hunnit lite längre i den här utredningen än vad Sverige har gjort, då undrar jag, varför var det ingen som tidigare ifrågasatte detta i Nederländerna?
De nederländska forskarna vi har talat med är väldigt säkra på en sak. Det låter ju som att de kan belägga allting, vilket de kan när man läser utredningen. De menar dels att det fanns ett så kallat hegemoniskt narrativ, alltså en berättelse som alla köpte, som alla utgick från, att alla de här barnen var föräldralösa, trots att de uppenbarligen inte var det. Sedan menar kommittén att den nederländska staten visste, de kände till information om de här övergreppen. Och det fanns information, om man bara tittat tillräckligt noga i Colombia, i de andra länderna som Nederländerna tittade på. Men kommissionen menar att den nederländska staten tittade bort.
Varför det?
Vår granskning heter ju Barn till varje pris. Och det säger ganska mycket även om den nederländska situationen. Att det var, enligt de nederländska forskarna, efterfrågan på barn som skapade den här marknaden, som de kallar det, eller industrin, som gjorde att i korrupta länder så såg man till att möta den efterfrågan med ett utbud.
Mm. Och nu använder ju du väldigt abstrakta termer här, efterfrågan och utbud. Men jag tänker att vi påminner ändå, ni som lyssnar, om att det här är ju då barn det handlar om. Och deras mödrar och som och föräldrar som förlorade kontakten ibland för alltid på grund av detta. Vi har ju som, du började ju det här programmet med att berätta lite grann om de många reaktioner som du har fått och de många historier som människor har skickat till dig. Och Dagens Nyheter fortsätter ju att granska detta. Jag misstänker att det här kommer nog pågå ett tag till. Om man sitter hemma och så har man en historia som man minns tydligt, var ska man vända sig då?
Tidigare så har det inte funnits så många instanser att vända sig till faktiskt. Men sedan dryga året tillbaka så har den ansvariga myndigheten för adoptioner, MFOF, ett pilotprojekt där adopterade kan vända sig till myndigheten för att få gratis eller kostnadsfri, som man kan säga, hjälp att söka sina rötter. Och även om du känner att du är i behov av samtalsstöd så erbjuder myndigheten också detta kostnadsfritt.
Okej. Okay. Och förstås så kan man ju alltid vända sig till Dagens Nyheter med sin historia. Det kan man ju också göra. Patrik, tack för att du var med i Studio DN och pratade om adoptioner. Jag ser fram emot att läsa nästa del i den här serien. Studio DN, det görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, exekutiv producent och idag också programledare är jag, och jag heter Augustin Erba. Tack för att ni lyssnade.
Play.